Vi ska inleda idag med att lyssna till Guds ord. Jag kommer att läsa en text ifrån Lukas evangeliet, första kapitlet. Och jag läser ifrån vers 68 och framåt. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens son i sin tjänare Davids släkt, som han för länge sedan har lovat, genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss, och han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham, att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet, till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Vi ber tillsammans. Tack Herre för ditt ord som du har gett oss och som du talar till oss Herre genom din ande. Vi ber Herre för det här tillfället att ditt ord ska bli levande och verksamt precis som du har tänkt. Låt mig förmedla det budskap Herre som jag upplever att du har gett mig. Och låt oss alla vara lyhörda med ett lyssnande öra inför vad du vill tala till oss det här tillfället. I Jesu Kristi namn. Amen. Vid den här tiden på året så tenderar vi frikyrkliga att dra lite åt det här mer traditionella hållet på ett eller annat sätt. Och jag tänker att det ligger något sunt och väldigt naturligt i det här. Och Bana väg för Herren som är rubriken idag, så är då temat på tredje söndagen i advent enligt kyrkårets kalender. Och adventstiden och julen så är ju en väldigt viktig tid för oss som är troende och i den kristna berättelsen. Så jag tror vi gör nog rätt i att stanna upp och tänka lite kring de texter och bibelberättelser som är i fokus just den här tiden, som återkommer i slutet av varje år. Johannes döparen och hans livsgärning så brukar få fokus den här söndagen. Dels för att Johannes döparen var en viktig person, men kanske mer på grund av den viktiga kallelse som han hade, den viktiga roll och uppdrag som han hade fått, att vara en vägröjare, en som banar väg med Johannes egna ord, någon som var större och starkare än honom själv. Och det är förstås Jesus som han syftade på. Predikans ärende idag så har två huvudpoänger. Dels så ska vi stanna upp inför Johannes och tänka kring hans roll och hans uppgift. Men vi ska också stanna upp och fundera kring, finns det likheter med Johannes döparen och hans kallelse för att vara en vägröjare för Kristus på den tiden? Och den kristna församlingens uppgift idag, att peka på Jesus och göra plats för honom. I Lukas evangeliet kapitel 16 och vers 16 så står det: lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in. Lagen och profeterna så kännetecknade ju det gamla, tidigare förbundet. Och det blir uppenbart att Johannes döparen utgör slutet på det här. Lagen och profeten hade pekat på och förutsagt vad som skulle komma. Och när det nya kom så blev de åsidosatta. Inte för att de hade haft fel eller varit fel ute eller att de hade saknat betydelse, utan just för att det var precis det de hade haft. De hade haft rätt hela tiden. De hade haft rätt i att de hade pekat emot vad som en dag skulle komma. Sedan, som det står där, Sedan kom en ny epok då Guds rike förkunnas. Johannes, döparen själv, så tillhör inte den här senare epoken, men han får bli den sista från det gamla förbundet som pekar fram emot den här nya tidsåldern som har varit beredd ifrån tidens början. Personer hade trätt fram och pekat på vad som en dag skulle ske, den dag då Messias skulle komma och uppenbara sig. Inte minst så hade profeterna i Gamla testamentet, Gamla förbundet, fått det här på sin lott. Att vara sådana som både pekar på i ord och praktisk handling bana väg för Messias som skulle komma. Men Jesus låter folket veta att i och med honom så inträder en ny ordning i världen. Jesus låter sina åhörare få veta att Israels långa historia från Abraham och Mose via profeterna fram tills nu har det varit en enda lång förberedelse för världen att göra sig redo. Och nu i och med honom så var den här förberedelsetiden över. Och verkligheten hade trätt fram öppet i och med honom själv. Markus evangeliet så introducerar Jesu inträde i sin offentliga tjänst med följande ord. Han sa, tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Tiden var fullbordad, förberedelserna var nu klara. Nu var Guds rike på plats. Agera på det här genom att ni omvänder er från ett tidigare sätt att leva och välkomnar evangeliet in i era liv. Med det här budskapet så offentliggör Jesus sig själv när tiden var inne. Men vi ska dröja kvar lite grann vid Johannes döparen och fundera lite grann över hans roll och gärning. Vem han var och vad som var så speciellt med den här mannen. Johannes tillkomst till världen så har en del likheter med Jesu födelse. Hans föräldrar, Zacharias och Elisabet, så fick besök av en ängel som meddelade dem att de snart skulle få en son. Och de tog det här som ett gudsunder. Delvis på grund av ängeln, men också för att de själva rent naturligt var för gamla för att kunna få barn. Men ett barn fick de, en son fick de, och de kallade honom Johannes i enlighet med det direktiv som ängeln hade gett dem. Och Johannes mor Elisabet så var kusin med Jesu mor Maria. Vilket innebär att Jesus och Johannes döparen var sysslingar, som vi säger då på vårt språk. Och det berättas bland annat om i början på Lukas evangeliet att Maria kom och hälsade på Elisabet när de båda var havande. Och när Elisabet hör Marias hälsning så står det att då spratt barnet till i hennes moderliv och fylldes av helig ande. Barnet som Elisabet bar på så var inte vem som helst. Precis som om Jesus så har vi ingen så detaljerad beskrivning av Johannes, hur han var som barn eller tonåring, ung vuxen. Vi får veta att Johannes, när det blir dags, så ber han sig ut i öknen. Och efter en tid så träder han fram i offentligheten och börjar predika och döpa människor vid Jordanfloden i Judaöken som låg cirka 3 mil öster om Jerusalem. Och hans budskap så präglades av typ liknande som profeten Elia och andra gammaltestamentliga profeter. Så var det en förkunnelse som betonade omvändelse och sinnesändring. Han var rätt skarp och kärv i det budskap som han förde fram till de som kom och lyssnade på honom. Jag ska läsa också den text här som Laila läste. Jag läser från Lukas evangeliet för att få lite variation på texten. Ifrån Lukas 3 och vers 1 och framåt. Så det under det 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes tetrark i Galileen och hans bror Filippos i Iturien och Trachonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kaifas var överstepräster, kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör han stiga raka, och varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas, krokiga stiga ska rätas och steniga vägar jämnas, och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem: huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på trädet, och varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågade honom: vad ska vi då göra? Han svarade: den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Han svarade: driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Sa han till dem: pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er sold. Folket var fyllt av förväntan, och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen för att rensa den tröskande säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. På detta och många andra sätt förmanade han folket när han förkunnade budskapet för dem. Men när han gick till rätta med tetrarken Herodes för hans förbindelse med sin brors hustru Herodias, och för det mycket onda som han hade gjort, lade Herodes till allt annat också det att han satte Johannes i fängelse. När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den helige ande kom ner över honom i en duvas skepnad, och en röst hördes från himlen: du är min älskade son, du är min utvalde. En längre bibeltext som visar på att Johannes var en betydelsefull person. Han hade ett uppdrag att som lotsa fram folket, men han hade ett uppdrag som gick ut på att han skulle lotsa fram folket till en som var ännu mer betydelsefull än honom själv. Och berättelsen om Jesu dop som avslutade med här, så visar på att det var Jesus som innehade huvudrollen. Men Johannes hade en framstående biroll. Men huvudrollsinnehavaren var Jesus Kristus själv. Johannes verkade under en tid. Han trädde fram, han predikade, människor ändrade sinnelag. Man tog emot Guds förlåtelse och man lät döpa sig. Och allt det här så var en förberedelsetid för frälsarens ankomst. Som det stod, Johannes han blev en kändis i trakten. Och ofrånkomligen så var det nog en och annan som började fråga sig: kan det vara så att det är Johannes som är den här utlovade Messias som vi har väntat på och som skrifterna vittnar om? Kan det vara han? Kan det vara Johannes? Men på det här så markerar han gång på gång bestämt att så är inte fallet. Det kommer en annan efter mig och jag är inte ens värd att knyta hans sandalremmar. Johannes så avledde gång på gång uppmärksamheten bort ifrån sin egen person och pekade på Jesus. Och det sista jag ska säga om honom och hans roll var att han ju faktiskt förklarade för sina åhörare hur man kunde förbereda sig på ett konkret sätt, på ett praktiskt sätt. Vi läste att han kom med uppmaning till omvändelse och dop, men i texten i Lukas 3 så ger han också faktiskt konkreta svar på olika gruppers uppriktiga frågor. Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen, sa han. Och det står att folket kom och frågade honom, vad ska vi göra? Och han svarar, den som har två skjortor han ska dela med sig åt den som ingen har. Har man bröd så ska man, och i överflöd så ska man ge till den som inte har lika mycket. Tullindrivare frågade vad de skulle göra och de fick svaret, driv inte in mer än vad som är fastställt, vad som är lagligt. Och det kom ett gäng soldater och frågade honom, hur är det med oss då? Vad ska vi göra? Och de får svaret att pressa inte av någon pengar med hot eller våld, utan nöj er med det som är fastställt för er. Tre grupper som ställer samma fråga till Johannes. Folket, tullindrivarna och soldaterna. Och de fick ett svar i samma anda allihop. För alla grupperna så gällde samma slags krav. Att man skulle visa solidaritet med de fattiga. Att man skulle sträva efter att leva hederligt och rättfärdigt. Alla som hade mer än vad de behövde så skulle dela med sig till de som saknade. Och ingen fick genom våld eller utnyttjande av sin maktposition utnyttja andra människor för egen vinning. Johannes döparen var den sista vägröjaren, den sista som banade väg för Jesus, för den efterlängtade Messias. Och han förberedde folket för det här. Och han gav dem även praktiska instruktioner kring hur man kunde börja inrätta ett liv som skulle stämma överens med den här nya ordningen som skulle etableras på jorden i och med Messias ankomst. Det om Johannes döparen. Jag lyfter ju här också inledningsvis tanken eller frågan om det kan finnas likheter med Johannes kallelse och den kristna församlingens uppgift idag. Johannes fick en kallelse och var en vägröjare, en som banade väg för Messias då. Finns det en likhet mellan hans uppdrag och församlingens uppdrag i vår tid? Att göra plats för Jesus. Johannes förberedde folket inför Messias ankomst och Jesus kom. Och i och med honom så kom också Guds rike. Och efter det så utgöts den helige ande som har funnits kvar sedan dess. Men Jesus återvände ju sen till sin fader i himlen. Med ett löfte om att han själv skulle komma tillbaks en dag. Och etablera Guds rike i fullt mått här på jorden. Finns det likheter mellan hans uppdrag och vårt uppdrag som en kristna gemenskaper idag? Ja, jag tror säkert att det är en annan som sitter och tänker och ser, kommer på att visst, det känner vi igen. Jag har några punkter som jag menar att det här är faktiskt likheter. Förberedelsen. Johannes var en röst som förberedde folket för att Messias skulle komma. Nu har Jesus kommit. Han har lämnat. Han har gett ett löfte om att han ska komma tillbaks. Kan det vara så att kyrkan ska vara en röst som förbereder folket för Jesu återkomst? Den här maningen till förberedelse som Johannes stod för. Han manar folket till omvändelse, dop och att leva ett liv som var välbehagligt inför Gud. Den kristna församlingen ska förkunna evangelium, eller hur? Vilket ju faktiskt också innebär en maning till folk att förbereda sig inför Jesu återkomst genom att omvända sig, att låta döpa sig och tro på evangeliet och leva ett liv som stämmer överens med Guds rikes principer. Den profetiska rösten, eller den profetiska samhällskritiken ska man också kunna säga. Johannes så konfronterade förhållanden i samhället och i situationer i den judiska religiösa eliten som var korrupta. Han ställde det här emot Guds lag och den kommande Messias herravälde och pekade på och sa: det där är inte rättfärdigt. Han hade frimodighet och sa det som han var övertygad om att Herren ville att han skulle säga. Kanske är det så att den kristna församlingen också behöver vara en röst som vågar tala profetiskt emellanåt. Tillfällen när normer och samhällsordningar och enskilda personer ibland i maktpositioner befinner sig rakt på kollisionskurs med Guds rike och Guds rikes värderingar och principer. Och till sist, Johannes gav praktiska, konkreta instruktioner för människor hur de skulle leva. Hade du två skjortor, ge bort en till den som inte har. Har du mer mat än du behöver, ge bort den som inte har lika mycket. Agera hederligt och håll dig inom det här området som är bestämt för dig. Som kristen församling så har vi ju en kallelse till att förvalta Jesu budskap. Vi behöver inte hitta på saker själva, tack och lov. Utan det vi ska göra är ju att vi ska vara trogna och bara föra vidare det som Jesus har sagt. Och Jesus ger ju faktiskt också, när vi läser i Bibeln, så hittar vi att Jesus ger konkreta råd också gällande livet till de som vill gå i hans efterföljd. I Markus 6 och 8 till exempel så säger han att man inte ska ta med sig något mer på vägen än en stav. Inget bröd och ingen påse och inga pengar i bältet. Sandaler fick de ha, men inte mer än en skjorta. Och han sa till dem: när ni har tagit in i ett hus så stanna där tills vidare. Och om det är det någon plats som inte vill ta emot er och inte vill höra på er, så fortsätt därifrån och skaka dammet under era fötter. Det ska vittna mot dem. De gav sig iväg och predikade att alla skulle omvända sig, och de drev ut många demoner och smorde många sjuka med olja och botade dem. Konkreta råd ifrån Jesus också gällande livsstil. Hur är det här? Vi lever ju i en tid nu när det här var ju lite före min tid, men jag vet att det är flera av er som mycket väl vet vad jag talar om när vi börjar prata om syndakataloger och liknande. Och jag ska inte gå in på det här, fördjupa mig i det, utan det fanns ju en tid när man i kyrkan hade åsikter om det mesta. Idag är det inte alls på samma sätt, utan nu kanske pendeln snarare har svängt åt det andra hållet. Ingen får lägga sig i vad någon gör. Det jag gör, det är min sak, och det ska inte ha någon annan ha något att göra med. Men om vi vill vara trogna Jesu budskap, och om det är så att det faktiskt finns likheter mellan Johannes roll, Johannes kallelse och den kristna församlingens kallelse idag, så innebär det också att vi behöver vara frimodiga och ge vägledning när det behövs. Och kring olika saker. Det är allt som handlar om praktiska bitar också. Så jag hävdar ju, och det är ju min slutpoäng här, jag hävdar att det finns likheter mellan Johannes döparen och den roll som han blev tilldelad och den roll som vi som kristna församlingar har idag. Det finns likheter i uppdraget, likheter i kallelsen som Herren har tänkt. Och jag tror att vi alla inser att vi behöver hjälp. Vi behöver hjälp. Hur gör man? Hur börjar man? Ja, man börjar som man alltid gör, genom att gå till Jesus. Här är jag. Här är vi. Jag behöver hjälp. Vi behöver hjälp. Vad är det som du vill att vi ska göra för dig, medan vi förbereder människorna i vår tid på din återkomst? Och det vi behöver, det som människor alltid har behövt, är ju den helige andes hjälp och kraft. Så låt oss avsluta med att be tillsammans om det. För oss själva och för varandra. Vi ber tillsammans. Tack Herre för ditt ord, Herre, som du levande gör för oss. Herre, vi har dröjt ett tag inför vad ditt ord säger om Johannes döparen och den kallelse som du gav honom. Och vi har funderat kring om det finns en liknande kallelse för din församling idag. Herre, vi vill gå på dina vägar, vi vill följa efter dig, och vi inser väldigt fort att då behöver vi hjälp ifrån dig. Vi behöver kraft ifrån dig, vi behöver styrka, vishet ifrån dig. Och vi tackar dig för att du har gett oss den helige ande som är våran hjälpare. Och nu ber vi Herre, jag ber för alla som är samlade i det här rummet idag. Jag ber för mig själv, jag ber för dem som tillhör gemenskapen men som inte hade möjlighet att vara med idag. Kom Herre och låt oss få del av din helige ande på det sätt som vi behöver. Vi har olika behov, och du vet vad vi längtar efter, vad vi behöver, vad vi saknar var och en. Möt våra behov i enlighet med din vilja den här stunden. Det ber jag om i Jesu Kristi namn. Amen.